Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Varmt välkommen till Dansmusikpodden. Jag är Mats Össe, du sitter också här nära mig.
Jag sitter bredvid dig för omväxlings skull.
Ja, exakt. Vi har en annorlunda inspelningsmiljö idag.
Ja,
vi,
spännande.
Vi har tagit oss till vår gäst istället för tvärtom.
Precis.
Och gästen är Alexander Kassberg. Hej.
Hej så mycket.
A.k.a. Starving Insect.
Jajamän.
Yes. Kul namn.
Väldigt roligt.
Eller man kanske inte ska tycka det är kul. Det får man göra. Jo, det får man.
Nej, det här är inte kul alltså.
Nej. Hårt namn.
Allvarligt.
Ja, just det.
Jag tycker att det är lite kul. När du sa det förra veckan, men nästa vecka är det Starving Insect. Jag bara, uff, vilket jävla bra namn.
Jaha.
Exakt. Finns det någon story där?
Alltså, vilken ände ska man börja i? Jag är ju då framförallt etablerad i hardcore-scenen, hardcore-techno-scenen.
Yeah.
Och det är ju en kultur som är väldigt så här macho av kanske naturliga skäl,
yep,
eller på något sätt. Och då brukar artistnamn, typiskt artistnamn är så här DJ Bassfuck eller
so
någonting. Och det känns inte riktigt som min profil. Så jag tror jag letar efter något som skulle låta så ynkligt det bara gick. Liksom motsatsen till någon så här,
all right,
face base,
ass
fuck någonting. Så Starving Insect, ja.
Just det, I, grymt.
Makes sense.
Ja.
Så har jag också sin favorit Bloodlust.
Ja, men precis.
Från någon Monty Bar-kryssning, va?
Mm.
När du gick på upptäcktsfärd bland de hårdare stilarna. Typ.
Ja, det är, jag tror jag har pratat om det några gånger.
Exakt.
Kan vara det värsta jag har hört.
Ja, det här är ju exakt, men vi är ju lite,
nej, det är det inte, men det var spännande.
Bloodlust, men det är väl så här raw style,
vet jag att det kategoriserades som.
Just det.
Vi är ju lite noviser inom de här hårdare stilarna.
Mm.
Hoppas du har överseende med det.
Men jag kanske kan upplysa.
Ja, men jag tror det. Ja, men
ja, det vi behöver, jag behöver det framförallt.
Exakt. Vi sitter här alltså på ditt jobb.
Det stämmer.
Som också handlar om ljud.
Jajamän.
Fast andra typer av ljud. Ljuddesign i fysiska miljöer, tror jag att du skrev till mig.
Ja, det är väl en ganska bra sammanfattning.
All right. Så vi sitter i en väldigt, väldigt isolerad, eller ska man säga, dämpad studio jämfört med vad vi
är vana
vid.
Vi sitter i ett riktigt inspelningsrum. Ja,
exakt.
Mm.
Jag blir lite nervös av hur nära du är mikrofonen.
Är det så?
Men det ser inte puffigt ut på väggen.
Nej.
Men lyssnarna får...
Det märker vi.
Ja.
Exakt.
Jag kan backa lite.
Precis. Nu kommer alla lyssnare vara jättemedvetna på dina P-ljud i resten av podden.
Vi lägger en diplosive på min kanal.
Just det.
Men du, Alexander, nyss hemkommen från Holland, eller hur?
Ja, i förrgår.
Just det.
Och nere i helgen.
Just det.
I Dordrecht.
Ja, det låter holländskt.
Jajamän.
Jag kollade upp det på Google Maps. Utanför Rotterdam någonstans.
Utanför Rotterdam, ja.
Just det. Och där spelade du på någon fest som jag inte minns vad den heter.
Into the Dark Lands.
Såklart.
Mm.
Jag läste däremot någon beskrivande text som var Industrial Hardcore, Darkcore och Doomcore.
Det stämmer.
Stod det någonstans.
Vad heter det? Doomcore heter det.
Mm.
Mm.
Kan du snälla beskriva vad det är? Det låter jävligt hårt.
Ja, alltså det är den kanske den subgenre jag är mest liksom profilerad i, kan man väl säga.
Ah, okay. Kolla, titta!
Ja, men alltså hardcore techno som genre är otroligt bred. Alltså jämfört med andra subgenrer så rymmer hardcore techno otroligt mycket. Det enda som förenar egentligen alla olika massor av olika subgenrer är att det är hårt, att det är hyfsat elakt och att det är någon typ av distad kick. Alltså den distade kicken är väl det som är liksom det mest signifikanta för hardcore-genren. Och det gör att du har liksom terror och uptempo som kan vara 200 bpm plus. Speedcore förstås som kanske är 300 bpm plus. liksom medans vanlig mainstream hardcore så någonstans mellan 160-190 bpm. Men doomcore är, om man tänker liksom, om man jämför med metal, att du har death metal som går jävligt fort eller black metal som går jävligt fort, så har du doom metal som är också jävligt mörkt, men istället för att dra iväg mörkret genom att spela så snabbt det bara går, så gör man det genom att spela så långsamt det bara går. Okay. För att få fram liksom tyngden i mörkret. Så det är långsam hardcore.
Just det. Ja, för att det här är nytt för mig. Eller jag blev positivt överraskad när jag, som sagt, vi sa till dig innan vi började spela in att jag har ingen koll på. Det här är helt utanför min liksom range av, av musik. Jag var inne och lyssnade på dina grejer bara så snabbt på Spotify och bara så här, fast det här går inte så jävla fort.
Nej.
Och så blev jag skitglad. Jag bara, ah, fan vad nice, det är liksom... Ja, men det är distade kickar. Du har det där soundet, fast det är inte så här, det är inte tjackigt. Liksom.
Nej.
Nej.
Nej, men och jag tycker väldigt mycket om det. Alltså, jag har inte gjort en låt över 150 bpm på 18 år eller något sånt där. Alltså, jag håller mig på för genren långsamt tempo, för jag tycker om mörkret som liksom uppstår mellan kickarna, så att säga. Luften och rymden som kan uppstå när man har det här riktigt sega, malande tempot. För jag gillar ljuddesignen i musiken och atmosfären i musiken. Och det får plats så mycket mer om man kör långsamt.
Och vad var långsamt för dig bara för att...
Under 150.
Just det är kul att du kallar det segt och malande. Så det är verkligen beroende på vem.
Men det var ju några spår eller något spår som var ännu lägre än det.
Ja, alltså jag mina låtar sista åren har någonstans varit mellan kanske 128 till 150. Men jag har släppt ännu långsammare grejer. Nu när jag spelade nu i helgen så avslutade jag mitt set på 106 bpm.
Just det.
Så jag bygger som, liksom, som man brukar göra, bygger snabbare och snabbare. Men sen så drar jag ner tempot som fan i slutet. Så att istället för att få den här, vad säger Monday Bar killarna, vrida ur trasan. Så är det liksom att istället för att bara spela snabbt som fan så spelar jag riktigt jävla långsamt. Sådär, marschera in i undergången så.
Jag gillar det.
Mm.
Det.
Men det är det som är så coolt med hardcore-genren, att du kan på en fest ha på samma dansgolv för samma publik spela i princip rent av i samma sätt 200 bpm och 106 bpm.
Right.
Och det funkar och publiken köper det och man gillar det liksom. Det finns den dynamiken i genren.
Just det. Ja, jag hoppas du känner dig bekväm med att vara liksom representant för hela det här spektrat av liksom musik.
Ja, jag ska göra mitt bästa.
För jag tänker att vi är också nyfikna själar, så vi kommer liksom inte kunna hålla oss ifrån sådana mer generella grejer. Men jag tänker mig att Holland, det känns som hemmaplan för den typen av musik, eller? Det är min känsla i alla fall.
Ja, det är det. Det är väl där det är absolut störst. I Holland är det ju mainstream. Alltså hardcore-kulturen men det är verkligen mainstream i Holland. Och det är därför man kan ha festivaler, liksom helt sinnessjukt påkostade sommarfestivaler. Och dra publik till flera olika festivaler på samma sommar. Alltså det är så här, och det är också för att man har, det är lätt att resa från Belgien, Frankrike, Tyskland in till Holland. Men det är i Holland som, där är det verkligen mainstream. Men hardcorens vagga finns lika mycket i Tyskland och USA och till viss del också Italien och Storbritannien.
Okej, okay. Även det beror USA, lite på, alltså.
Ja, absolut, absolut.
Italien, det var otippat.
Jo, Italien har en lång hardcore-tradition. Faktiskt. Speciellt när det gäller mer mainstream hardcore. Så. Medan USA har en mer extrem underground profil. USA har bland annat det New York-baserade bolaget Industrial Strength som har varit otroligt inflytelserikt sedan mycket tidigt 90-tal. Sådär. Men ofta på den mer punkiga, råa planhalvan så att säga.
Okay.
Medan Holland och Italien har varit lite mer av det här glättiga, polerade mainstream-aspekten av det. Och där är det ju också big business liksom, på just ett annat sätt.
För jag och säkert också minns ju till exempel Thunderdome från vår uppväxt. Och sånt, även som koncept. Är det holländskt? Eller?
Det är holländskt. Och det finns ju fortfarande.
Just det.
Ja.
Mm. Går det bra för dem? Still going strong, eller?
Ja, alltså på 90-talet så var, i Sverige så känner man kanske framförallt till det för samlingsserien, yeah. Thunderdome. Men parallellt med samlingsserien så har ju Thunderdome också varit en festival. Och den finns fortfarande. Firade 20-årsjubileum här om året.
Just det.
Brukar på vintern hålls en gång om året. Sådär.
Mycket Thunderdome-merch tänker jag att jag har sett under åren i olika logotyper. Ja, eller liten,
ja, men det är ju klassiskt. Både Thunderdome-loggan med den fonten, men också den här trollkaren.
Just det.
IDNT-trollkaren.
Just det, IDNT, ja.
Precis.
Mm.
Som är organisationen bakom Thunderdome då.
Just det.
Just det, de gjorde ju en massa transfestivaler och sånt.
Ja, också. Precis. Jag är lite dåligt insatt där. Men
Trans de... Energy tror jag säkert de gjorde.
Ah, var det inte de som Sensation?
Ja, exakt.
Ja, exakt.
Jag trodde inte att IDNT fanns kvar.
Jag vet inte ägarstrukturen idag längre.
Men, inte jag heller.
Nej, jag är faktiskt intresserad av ägarstrukturer. Kanske kommer tillbaka till det senare. Men när du säger hardcore techno, då menar du det som man ibland också kallar bara hardcore? Eller är det olika saker?
Säga hardcore techno för att dels av gammal vana, speciellt i Sverige för sådär 20 år sedan, om man sa hardcore, då trodde folk att man menade hardcore punk.
Just det.
Alltså Raised Fist och Refused och sånt. Och den anledningen man behövde separera. Men hardcore, ja, det är väl kanske också för min del också för att min musik är väldigt teknoid.
Mm.
Alltså, för mig är det rent musikaliskt så är det lika gärna techno. Det funkar lika bra på ett technogolv, eller så här hårt technogolv i ett technosätt. Och då kanske också för min egen marknadsföring så kan det finnas en poäng att säga hardcore techno. Mm. För om jag kontaktar en arrangör i Sverige och säger att jag spelar hardcore, då tänker de uptempo eller någonting som så här, men det här kommer absolut inte funka på våran technoklubb. Men om jag lägger till här, men det är techno.
Just det.
Så här, kanske det ändå finns en ingång.
Mm. Vi kommer nog komma in ännu mer på den bredden. Men du lite inför samtalet så beskrev du ändå liksom att du kulturellt känner dig hemma i hardcore-scenen. Liksom,
ja, där. Precis. Mm.
Vad det liksom... det blir svårt på ett generellt plan, men liksom, hur ska man beskriva den scenen? Alltså, vi har nämnt liksom det... doom och mörker och apokalyps och så. Är det liksom kännetecknande för hela?
Ja, om man ska krångla till det ännu mer så är jag aktiv i, om man kan dela upp det så kan man säga att så här,
alltid dela upp det.
Ja, precis. Jag är aktiv i någonting man kan kalla för alternativ hardcore. Det brukar lite slarvigt kanske kallas för industrial hardcore.
Mm.
Men liksom som är ganska tydligt annorlunda från om man pratar mainstream hardcore, mainstage hardcore. Mainstage hardcore, då känner ni säkert igen liksom namn som Miss Kate eller Angerfist eller Mad Dog. Mm. Och sen så har vi hela den här uptempo-vågen som har kommit sista åren. Som är liksom det här... Och den estetiskt är lite annorlunda också. Mycket, liksom, ja, men som jag var inne på, glättigare, gladare.
Mm.
På något sätt lite mer så här EPA ungdoms... Sverige EPA ungdomstekno, liksom. medans min del av kulturen så är mörkare, hårdare, svårare, så, tjurigare.
Just det. Men du är ju knuten till Prospect, säger man så.
Exakt, yep.
För de står väl också lite för det du beskrev som alternativ.
Ja, ja.
Hardcore.
Absolut. Och drum and bass.
Just det. Just det. Jag såg också att det fanns någon sån YouTube-dokumentär.
Gjordes för några år sedan.
Ja, men exakt. Om den labeln och liksom sprungen ur en punkig attityd delvis.
Verkligen.
Nej, men det var nytt för mig, just de här mixerna mellan så här, hardcore och liksom, drum and bass. Och, nej, men det är en ganska ledande label inom det segmentet.
Liksom. Absolut, överlägset största. Så.
Just det. Och de, ja, men du släpper musik där och de är även ansvariga för liksom, agency-del.
Ja, precis.
Just det.
Så de sköter bokningar åt mig och sånt.
Just det. Ja, men det är spännande. Vi återvänder säkert till det. Jag tänkte bara, ja, men som du sa, för det står också någonstans i någon beskrivning av dig att du är liksom equally suitable for hardcore events as for hard techno raves.
Ja,
så det är väl också
precis.
Tecken på den bredden liksom. Och då tänker jag, vi har ju, även fast vi inte pratar jättemycket om de här stilarna, så pratar vi ändå om så, trenden med hårdare techno.
Mm.
Det har vi pratat mycket om ändå.
Ja.
Har liksom, hur har det påverkat dig? Jag pratade typ om här i Stockholm, Sverige och globalt liksom.
Alltså mig personligen vet jag väl inte. Jag tror, alltså för oss som pysslar med hård elektronisk musik, så tror jag att det är bra. Därför att det har öppnat upp dörren och på liksom så här, någon slags allmän scen, ett öppnat intresse för hårdare elektronisk musik. Så det är väl bra. Sen så just nu, alltså det är väldigt så här tydligt att liksom det finns ett segment inom teknokulturen som är liksom alltid nästa trend. Så.
Mm.
Nu råkar det vara hard techno som redan tror jag är på väg ut. Innan dess så var det ju liksom EBM-techno, och innan dess så var det betydligt mjukare. Då var det ju mycket mer det här techiga, minimal-stuket. Och då var det så här, då kändes det som ett enormt gap. Det, då är vi så här, okej, vi som håller på med hårdare musik har ingenting med den scenen överhuvudtaget att göra.
Mm.
Men nu när samma ställen som för några år sedan kanske körde så här minimal och techigt, idag bokar typ hard techno-akter, då känner jag, här kanske det finns ändå öppning för samarbeten som inte har funnits tidigare.
Mm.
Så det tycker jag är spännande.
Mm. Ja, men jag kan tänka mig det, alltså att folk som liksom kommer in, som upptäcker, ja, men typ gå på sina första rave och upptäcker, hamna på en technofest och sen bara, men jag vill ha någonting. Och sen när de har liksom lärt sig lite mer, bara, men jag vill ha ännu hårdare.
Ja.
Eller så är det ju de som går andra hållet och bara, men det här är nice, men nu vill jag typ ha lite djupare. Och så hamnar de i en deep house-träsk. Ja, det blir ju en inkörsport åt vilket håll som helst.
Yep.
Liksom. Så jag kan tänka mig att skiftet har varit, det har kommit jävligt mycket folk till de hårdare stilarna senaste 2 åren.
Typ. Mm. Men sen så tyckte jag det fanns... Nu upplever jag att på många håll att så här, nu är det verkligen, man pratar inte alltså, man kan prata om hard techno, alltså techno som är hård, men just nu så befinner vi oss någonstans att så här, hard techno är en väldigt smalt definierad musikalisk stil, och då är det så här, det ska vara bara 160 bpm och så här Anastasia stabs och liksom väldigt smal, och då är det så här. Ja, men om man är lite utanför det, då är det inte intressant. För då är det inte exakt den här stilen som är inne just nu.
Mm.
Men det går över. Jag tror att det där kommer... snart är det någon ny grej som är inne. Nu säger jag så här, folk snackar om hard groove. Vilket jag uppfattar snarare som så här, det här är bara vanlig techno.
Ja,
det här är bara
exakt.
Vanlig hård techno som techno alltid har låtit.
Ja, men man fram måste tills, paketera om det bara.
Fram tills man tog early hard style och kallade det för hard techno.
Exakt. Nej, jag har inte heller koll på riktigt. Vi pratade väl hard groove med liksom The Miller och kanske Hertz och sådär.
Ja, precis. Med, ja, det är ju techno.
Kärt barn har många namn.
Ja, verkligen. Jo, men jag tror att för oss som ändå har varit med sen då så är det ju techno.
Så här techno alltid låter. Så här, ta random 12 från 2001 så låter det så här.
Precis. Men jag säger nog olika varje gång. Jag säger loop techno, liksom mangel techno, techno.
Ja.
Hard groove och så vidare. Ja, exakt. Den kanske är på väg. Såklart, allting har väl en trend, ska väl också gå ner någon gång. Liksom. Jag har inte själv identifierat det, men det kanske är som du säger.
Ja, också för att det kanske är så. Alltså, det är ju, jag vet inte, det är en tramsig diskussion. Men det är uppenbart att det är liksom hard techno-kulturen, eller hard techno-trenden nu, retar upp väldigt många.
Mm.
Det är uppenbart att det här är ett känsligt område. Av alla möjliga skäl. de som gillar groovigare grejer tycker att det här är förfärligt för att det är inte groovigt överhuvudtaget. De som har hållit på med hardstyle i 20 år så tycker jag att men det här är ju det vi har gjort sedan 2001. Varför kallar ni det för hard techno? Exakt. Lyssna på vad som helst av Technoboy eller DJ Isaac från 2002 så är det så här, det här låter exakt som det ni spelar nu. Och hardcore folk kan vara så här, tycka att ja, men nu får inte vi plats på stora scenerna, nu är det bara hard techno. Och sen så finns det en så här äldre generation, mycket yngre generation grej och så här. Det är laddat. Ja, jag vet inte.
Nej, men det är intressant. Det är ju exakt samma eller det är ju exakt samma liksom snack i alla liksom scener och ja. Subgenres i elektronisk musik. Alltså ja, vare sig ja. Det är house eller techno.
Men någonting blir populärt, ja.
Ja, exakt. Nu har det nått liksom erat, eller ditt liksom område. Ja. Nu har det kommit dit, det som hände. Ja. Liksom. Ja, det är intressant. Ja.
Och jag tycker, jag vet inte, det är ganska ointressant.
Va? Det är jätteintressant.
Men jag håller på med Doomcore, det har aldrig någonsin varit populärt, minst lukrativa subgenre som
men så här då? Om det skulle bli mainstream, hur skulle du bli arg då?
Om Doomcore blev mainstream.
Ja, nej, men om det blir nästa så här grej liksom. Vad gör du då?
Ja, det beror på om jag får bokningar
eller.
Ingenting är väl eller om det är någon så här 19-årig influencer som får bokningarna istället.
Förmodligen kommer det vara så.
Alltså, jag skulle också börja skriva så här ilskna inlägg på threads.
Exakt. Allting är väl möjligt liksom. Det har man väl sett. Det är svårt att förutspå det där ibland.
Ja, det är svårt att förutspå det, och det händer ju liksom att det är ju, ja, att det liksom rätt vad det är så blir någonting som har varit underground och bubblat i 20 år så blir det bara mainstream liksom. Och då är det de som har hållit på med det i 20 år blir så här, alltså, men det är också dubbelt det där, för på ett sätt så har man hållit på med någonting i 20 år så vill man ju ha recognition, man vill ha cred, man vill få ett erkännande för någon liksom någonting man har hållit på med så länge, och sen rätt vad det är så blir det kommersiellt och då är man så här, men det kanske inte var så här det skulle vara. Eller så, du fattar ju vart jag är på väg med det här. Liksom. Det är ju jättedubbelt det där.
Ja, och jag tycker att det finns, i många fall så tycker jag att det finns en berättigad bitterhet. Det finns många som har kämpat jävligt hårt, jävligt länge och inte får det erkännande de faktiskt förtjänar. Sen så tycker jag att det finns ganska många som kanske inte har gjort så jävla mycket för att förtjäna att sitta där och vara så bitter. Du kanske inte får så mycket bokningar, för du kanske faktiskt inte har gjort något som är intressant på väldigt många år.
Men man kan förstå alla delar, man kan förstå någon som, jag vet inte om vi snackar liksom content, alltså någon som känner sig förbikörd av någon som är bra på någonting annat, som inte är kanske musiken då. Den bitterheten kan man verkligen förstå, tycker jag.
Men den tycker jag man ser hela tiden på. Alltså om man bara går in på valfri social media så ser man ju många liksom, oftast bittra gubbar som gnäller över liksom, yngre influencers och bara så här. Men ja, det är inte rättvist, men också så här, de är bra på annat. De är bra på att synas och de är bra på att ta plats på sociala medier, och i och med det så blir de bokade. Och
Jag har en halvfärdig tanke som jag tänker, men att det där är, alltså, för nu är folk sura för att andra blir bokade på grund av att de har många följare i sociala medier eller så, och inte för att de har jättemycket talang eller har gjort massa bra musik. Men så har ju faktiskt musikindustrin alltid någonsin fungerat. Det är bara inom just den elektroniska musik kulturen som det så här, under en period var det inte riktigt så. Därför att på 90-talet så kunde liksom sunkiga killar sitta och göra skitbra musik, och då var det nytt och fräscht. Det här var någonting som aldrig någonsin har gjorts förut, och då kunde liksom Aphex Twin bli världsstjärna. Men det är liksom en historisk anomali. Det är ett unikum att liksom, techno eller elektroniska scenen var så på den tiden. I övrigt så är det alltid så att om man är duktig på att göra musik, du kan vara producent åt en artist, men artist blir du inte för att du har jättemycket talang i studion. Artist blir du för att du har en knasig gimmick, eller för att du är snygg, för att du kan dansa, och för att du kan vara en entertainer liksom. Och nu är liksom technoscenen så pass gammal att den är tillbaka så som, på samma villkor som det är för all annan musik alltid liksom.
Intressant tanke, tycker jag.
Jag bara sitter och nickar och håller med. Det är precis det som har hänt, att liksom alltså techno har ju blivit, alltså, nu säger jag techno men jag menar elektronisk musik, det har ju blivit big business liksom. Och det är många som har svårt att liksom acceptera det, ja. att det har blivit så. Men det har blivit så,
ja.
Och det är bara att acceptera läget. Och man får ju antingen spela, vill man göra det så får man ju vara med och spela spelet, eller så kan man sitta på internet och vara bitter. Liksom. Alltså det är antingen eller.
Sen så fattar jag, har man blivit av med en inkomst så är det en annan femma. Om du har liksom levt på det här och du inte längre kan leva på det, visst, det är surt.
Men det är också ett annat faktum är att trösklarna är ju så mycket lägre idag. Alltså man behöver inte sitta på sovrummet och vara sunkig, eller vad du sa, i 10 år.
Nej.
ja, men varken för att göra musik eller för att spela musik. Och då, någon är inte sämre för att de inte behöver liksom, det är väl både och, tröskarna har väl många fördelar och säkert nackdelar också.
Eller så har du någon som, eller så är du jävligt bra, det ser man ju, tycker man ser ganska tydligt, att du kan vara, det är ju så många som har gått från att vara influencers till att bli DJs.
Mm.
Alltså det är inte, nu för tiden så är det inte så jävla svårt att så här, bara anlita ett gäng producenter som sitter och gör dina låtar och sen så åker du runt på en världsturné för att du är sjukt bra på sociala medier eller du är snygg eller du har massa följare. Du har gjort någonting annat som har gjort att du har en stor following och helt plötsligt så bara, men nu ska jag bli DJ och släppa några låtar och så vidare och så vidare och så vidare, va?
Mm. Ja, precis.
Ja, ja.
Okej. Men jag tycker nästan att, nu pratar jag med Alexander här. Ja, men trots att scenen liksom har gått åt, nu spelar inte det jättehårt, men min tes är så här, jag tycker ändå jag ser nästan mer utlandsdatum än liksom Stockholmsdatum. Är det liksom medvetet eller har du bara...
Nej, alltså jag spelar väldigt, alltså jag spelar ingenting i den svenska rave-scenen egentligen.
Nej.
De senaste åren så har jag spelat ganska mycket i Sverige, men då spelar jag synt-sammanhang eller fetisch-sammanhang.
Mm.
Jag är involverad i Decadence.
Just det.
Bland annat. Så där spelar jag ju så. Så att där, och där är väl här tillbaka till genre-definitioner. Alltså du kan betrakta genrer ur ett musikaliska parametrar, men du kan också betrakta det ur någon slags subkulturell tillhörighet.
Mm.
Och då har jag väl så här en fot i liksom hardcore-scenen och en fot i den skandinaviska eller den svenska synt darkwave EBM-scenen.
Okay.
Och sen så kan jag spela musik från båda håll i båda kulturer. Men i Sverige och i Stockholm så är det framförallt där jag har spelat de senaste åren.
Just det. Men det är inte liksom... Du är open for requests om det liksom Stockholm.
Oh ja, det har varit jätteroligt att spela mycket mer i Sverige.
Exakt. Nej men precis, Decadence. Ja precis, vad kallar de det ens? Fetischklubb kanske.
Mm.
Hur är det liksom att spela där?
Det är superkul.
Mm.
Det är ganska svårt. Därför att, alltså... Eller svårt. Alltså ja, det är för att för spelar du på ett rave så är folk där bara för att dansa.
Exakt.
På Decadence så är folk inte bara där för att dansa.
Nej.
Folk är där av olika anledningar. Och dessutom så har ju folk jävligt olika musiksmak. Folk är där primärt för att man har ett intresse för fetisch och BDSM-kultur.
Mm.
Och det gör att musiksmaken skiljer väldigt olika. Så vad som funkar på dansgolvet är väldigt olika.
Men Decadence har ändå en, liksom, den har väl ändå en musikpolicy så att folk vet. Alltså,
ja, men absolut, absolut. Vi är ju så definitivt den mörkare halvan av liksom den elektroniska musikscenen. Så.
Mm.
Jag kontaktade faktiskt Manifest i Danmark som är liksom dansk fetischorganisation. Och de var så här: nej, men vi spelar absolut inte sånt där mörkt. Vi kör disco typ och glad musik liksom.
Okay.
Så det är kulturellt väldigt annorlunda.
Mm.
Men när vi bokar på Decadence så försöker vi ha en bra blandning. Alltså även om det alltid är hyfsat mörkt så kan liksom under en kväll så kan det vara allt ifrån liksom tech house till drum and bass till EBM till ja, att jag kör hardcore eller industrial eller sånt liksom.
All right.
Så vi vill hålla det ganska spretigt och varierat.
Just det. Men du är resident och låter det så också som ändå har en tanke om helheten?
Ja, precis. Liksom. Jag är med och bokar artister och tar ihop koncept för festerna och så. Vilka musikinriktningar och så.
Just det. Och Decadence, det är endast Stockholm, va?
Ja.
Ja, exakt.
Heter till och med Decadence Stockholm.
All right, ja men där ser man. Ja, exakt. Det är lite mer split vision där kanske på besökarna, vad de sysslar med.
Ja, och mycket synt, folk som gillar synt. Så jag spelar mycket synt-inspirerat, body-inspirerat så.
Just det. Men om man då vänder blickarna utomlands, lite på vad du kommer liksom dyka upp framåt, så såg jag Defcon 1.
Mm.
Som, det sa jag till Össe också, det är någonting som ringer klockor för oss också.
Mm, det känner ju till och med jag igen.
Det måste ha funnits länge, den festivalen.
Ja, sen, vad kan det vara, mitten av 00-talet i alla fall, tror jag.
Okej.
Okay. Så 20 år,
ja,
typ.
Ja. Just det.
Ja. Och då är vi i Holland och vi är väl liksom, de har jättemånga scener. Alltså det är en stor
apparat. Varit där. Jag har aldrig varit där, men jag har tittat nu. Alltså det är ju helt sinnessjukt hur stort det är. Jag tror att det är 11 scener.
Mm.
Men bara så här, kolla på YouTube så här, slutshowen förra året. Det är liksom en halvtimme fyrverkerier. Alltså det är så absurt. Där snackar vi big business alltså.
Ja, precis.
Jag kommer ju inte mainstage där då.
Nej. Men det är ändå coolt tycker jag.
Men hur stor är den festivalen?
Jag vet inte i antalet människor, men den är ju...
Men typ då? Snackar vi 15 eller 50 000 personer?
Jag skulle nog säga 50 000.
Ja,
alltså. Det
gissar jag också. Ja. Alltså, de är väl tre dagars...
Ja, det är tre dagar. Och så många scener. Och jätte... Alltså, det, om jag bara jämför med vad jag hade så här... Klipp på YouTube. Så ser det ut typ som Tomorrowland.
Mm.
Sen kanske det är... Det är svårt att människor bedöma om det är 50 000 eller 100 000, men det är stort.
Exakt. Men det är väl en av de mest liksom, namnen. Alltså,
det är väl en av de största, liksom. Väl, måste det väl.
Ja, det bygger på vår gamla känsla, men det, de får rätta oss om vi har fel.
Ja, verkligen.
Ja, men finns det ens, intressant tanke tycker jag, finns det någon annan svensk på liksom en Defcon 1-lineup?
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Du, vad fin du är.
Tycker du?
Ja, du ser ut lite som en vinkelslip från Makita. En X-Look.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Jag kan inte komma på någon som skulle liksom...
Jag tittar inte på mig, jag återigen.
Mm.
Men ska jag namedroppa vilka som finns i den här scenen i Sverige?
Ja, gärna.
Så, som jag kan komma på. Och då hoppas jag inte glömmer någon som lyssnar på det här.
Nej.
För det är inte, vi är inte så himla många. Men vad har vi nu? Jo, vi har... Det finns en till kille som också har släppt på Prospect som kallas sig för Cyprexa. Som är mer så här, det, ganska drum and bass inspirerat. Hardcore drum and bass crossover typ. Och sen så finns det en kille, Marcus, som kallar sig för Frostbite. Som släpper hardcore på ett annat liksom legendariskt holländskt skivbolag som heter The Third Movement. Och sen så en kille på Gotland som heter här förr kallade han sig för X-Core och nu så kallar han sig för Frank Borjak, som har också hållit sig så här domsvängen så, varit väldigt passionerad kring det. Har vi mer DJ Voldo som varit lite så här on and off på scenen, men han har släppt en del och spelat en del nere i Europa. Och alla som jag nämner nu vill snarare i någon slags liksom alternativ, den lite så här alternativa delen av hardcore-halvan.
Okay.
Sen så går det nog att skrapa fram fler namn på mainstream sidan. Ja, där har jag sämre koll. Där finns det ju många som gör hardstyle.
Mm.
Som, vad heter de? Wasted Penguins. Ja, exakt. Eller vad heter han som ni snackade med?
Decharged.
Exakt. Precis. Och hardstyle är ju som liksom hardcore-scenens pinsamma yngre lillebror. Så där är jag lite sämre koll.
Sure.
Men det var väl shoutouts alla jag kom på här.
Ja, fan, det var en idel nya namn.
Ja, verkligen.
För mig. Men jättespännande. Nej, men, att det finns så mycket att upptäcka.
Ja, jag tycker det är sjukt intressant att så här, återigen, jag har ingen koll på det här. Jag tycker det är sjukt fett att det liksom ändå finns en massa folk i Sverige som sitter och håller på med den här musiken och som liksom turnerar och reser runt och släpper musik på feta legendariska labels inom den här genren som jag inte alls har koll på, och det är sjukt spännande.
Men hur hänger liksom hardstyle, jag försöker se något sorts genreträd framför mig liksom. Men du bakar ändå in dem under samma paraply någonstans.
Ja, hardstyle har ju fötts ur hardcore-scenen. Kring millennieskiftet så det som hände i hardcore-scenen kring millennieskiftet, i princip så dog hardcore-scenen kring år 2000.
Okay.
Och det brukar förklaras med att så här, Happy Hardcore kom och gjorde scenen för mainstream och det blev pajigt. Jag vet inte, jag tycker inte det riktigt stämmer ihop tidslinjen, för Happy Hardcore kom redan 95 någonstans. Mm, sådär. Ja. Jag har ingen bra förklaring på varför hardcore dog ut, men det gjorde det, så det arrangerades liksom inga stora festivaler och sådär kring millennieskiftet. Många som hade varit liksom stora namn inom hardcore-scenen, jag skulle tro att så här, ur ett materialistisk historiesyn så handlade det om att många som hade tjänat pengar på att vara stora namn inom gabber-scenen, alltså gabber var ju det man kallade på 90-talet mycket, speciellt i Holland, hade inte samma inkomster längre. Och då var det lockande att göra någonting nytt. Och där någonstans växte hardstyle fram. Så och på den tiden lät hardstyle väldigt annorlunda från idag. Då lät hardstyle som det vi kallar för hardtechno idag. Det här, eller så här reverse bass. Mm. Att man tog bort den här distade hardcore-kicken. Drog ner tempot. Så musikaliskt kom hardstyle så här. Musikaliskt på den tiden var hardstyle närmare hard trance. Och kanske mest så här, italiensk hard trance. Och typ så här, Mauro Picotto och sånt liksom.
Mm.
Så här, det var väldigt hookigt, men det var liksom inte hårt på det sättet. Och sen så var det en massa holländare och italienare som hade gjort hardcore som började göra musik i den här stilen. Och då blev den lite mer primitiv, lite råare, men fortfarande inga distade kickar eller någonting liksom. Men med den här reverse bass-grejen. Så att det så. Och det blev ganska populärt. Och en av de här stora namn som hade varit jävligt stor i gabber-scenen på 90-talet, han heter Dov Elkabas, The Prophet kallade han sig på 90-talet, eller The Masochist hade han också ett alias. Och han startade det här skivbolaget som heter, ja, vad heter det som Decharged?
Dirty Works. Eller?
Jaha. Ja, men det finns Scantracks.
Ja, det finns också. Ja, ja, exakt.
Och jag tror att The Prophet startade det tidigt 00-tal.
Just det,
liksom.
Det
Och sen dess så gjorde han bara liksom hardstyle och började bygga liksom hardstyle scenen på något sätt från sitt håll. Och det var ju många andra också såklart. Och då lät det väldigt olika från hardcore. Men de organisationerna som hade arrangerat mycket hardcore-event och så började också arrangera hardstyle-event. För det var ju samma personer som hade på något sätt upptäckt det här som var lite mer lättsålt då, antar jag. Så att det liksom har alltid, det var hardcore-personer som började göra något annat. Och sen så har det alltid levt parallellt. Sen någonstans, och det vet inte jag hur det hände, någonstans i mitten av 00-talet, då började man dista kickarna inom hardstyle också. Och då helt plötsligt började hardstyle låta helt annorlunda. För då började man med det här som, man distar kicken, men den är också tonal och börjar spela melodier på kickarna. Doink, 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 sådär. Och man körde inte heller det här offbeat, utan man gick över till triolindelning, så det blev sådär. Och jag vet inte varför eller hur det gick till. Jag missade den utvecklingen. Men det är ju så hardstyle har utvecklats sedan dess. Så det gick tillbaka till distade kickar, blev då alltså lite mer hardcore. Och sen när man lyssnar på hardstyle idag, speciellt om man lyssnar på det som kallas för raw style, som är ju väldigt hårt.
Som jag ska lyssna på.
Var det, vad hette
Bloodlust.
Bloodlust.
Säkert, mm. Ja.
Vad var det nu? Vad var det nu? Raw style.
Mm. Raw style. Det är ju hårdare än vad hardcore var för liksom 20 år sedan. Så det har ju liksom gått om vad det var. Alltså det har gått om i hårdhet mycket, gammal hardcore. Och det är där någonstans, då blir det här genrebegreppet otroligt komplicerat. Liksom. Om man definierat hardcore som att det har alltid varit den hårdaste delen av elektronisk dansmusik. Och så kommer raw style, som är ännu hårdare. Varför är det inte hardcore? Ja, men då har inte det så mycket med liksom den musikaliska definitionen att göra, utan det har mer en kulturell definition. Mm. Det kommer från hardstyle, som kommer från hardcore. Så det...
Jo, men det här känner vi också igen från våra andra genrediskussioner.
Absolut.
Det är dynamiska begrepp till
alltså, stor del.
Liksom. Det är ju exakt samma snack. Och ja. Det, alltså, vägarna går ju likadant, bara att det liksom händer i en annan scen, så att säga.
Precis. Ja, men jag,
raw style, alltså jag måste gräva. Jag känner att jag borde sätta mig lite mer in i det, för att jag fascineras av.
Mm. Ja.
Och hatten av för denna liksom, ja men historiken.
Ja, verkligen. Alltså, det är skitnyttigt och det är som sagt återigen sjukt intressant att höra.
Ja.
Hur liksom, eller så här, det är ju samma stories fast på ett annat, liksom en annan värld, ja, så att säga.
Ja,
på vår bortaplan lite grann.
Ja, exakt. Men det är ju samma snack inom house och techno. Och alltså, det är ju samma, det händer ju typ samma grejer, fast ja, du fattar ju vart det är.
Men jag tänkte, apropå det du sa, jo, men jag har hört att många så här hard, eller läste någonstans, att ja, men dagens hard techno DJs plockar upp mycket gamla hardstyle-låtar från 2006-2007. Så det kanske var, om det stämmer överens med den tidslinje som du...
Jag vet inte, det borde vara låtar från 2001-2002.
Ja,
2006-2007... Det är ju jättesvårt att mixa med ett teknosätt, för då är det triolindelningar och melodier och grejer. Men om du tar någonting från 2001, men som jag sa, Technoboy eller DJ Isaac eller DJ Pavo eller något sånt där, så det är rakt upp och ner det som kallas för hard techno idag.
Det kanske var så.
Möjligtvis att det var lite långsammare, för nu har hard techno dragit iväg i tempo, men ja.
Mm. Ja, jävlar. Men apropå Defcon 1, apropå ägarstrukturer, det är väl Q-Dance som står bakom
ja,
det.
Ja, det är det.
Som gillar att ha Q inne i sina Climax, kanske vi känner igen.
Ja, det låter bekant.
Och liksom Q-Bass säkert.
Ja, Q-Bass.
Och sånt. Och så läste jag som en fun fact bara att de registrerade ordet hardstyle 2002 som deras brand.
Mm-hmm.
Stod det på deras hemsida.
Mm-hmm. Men så äger de liksom namnet?
Jag vet inte hur liksom globalt eller lokalt eller nischat det där är. Men det står att de...
Ja, det säger ju något om hur big business det är i Holland.
Jo, precis. Ja, men de är väl, det finns väl några jätteorganisationer där som...
Ja.
Om nu IDNT finns kvar, vet jag inte.
Men vadå, om jag åker till Holland och bestämmer mig för att göra en hardstyle-fest och använder att ordet hardstyle i min fest, kommer jag bli stämd av de här då?
Nej, så kan det inte vara.
Nej, det är blivit...
det är ju inte bara de som använder det, så...
Nej, men det är det som
jag... Det är så att de registrerade som deras brand.
Ja, okej. Okay. Ja, de har inte trademarkat. Det kan man ju inte göra. Nej, det kan man ju inte.
Nej, exakt.
Intressant.
Ja, det är ju det. Nej, men jag tycker det är fascinerande. Det är ju de stora organisationerna också liksom... Ja, då kommer ju alltid... big business in i bilden och ska man fundera på hur allt det liksom samverkar. Jag är ju den naiva då, tror jag, av oss i alla fall, så, som tänker att det fortfarande finns hjärta och själ kvar.
Ja. Det är bara massa musikälskare som träffas
bara.
Halvspontant.
De går plus minus noll på allting.
Det går inte att komma ifrån att när någonting blir populärt och stort så blir det big business. Och vi snackade om det för en stund sedan bara. Då blir det ju... Och när det blir big business... Skitsamma, jag orkar inte ens.
Nej, skit i det.
Det är bra.
Jag plockar upp en annan tråd. Också om man kollar din agency, Alexander, så står det a veteran but an outsider in the hardcore scene. Och vad menas med outsider där? Är det just din, ditt skrå om man tänker på det?
Nej, det där, jag tror att de menar mer att alltså jag har alltid befunnit mig, jag har varit i, jag släppte min första EP 2004, det är 20 år sedan. Så jag har alltid varit i scenen, men jag har alltid varit lite vid sidan av. För att jag bor i Sverige och jag har aldrig varit intresserad av att själv festa. Jag är bara på fester om jag själv spelar.
Okay.
Jag har aldrig åkt på festivaler eller så, bara för att själv vara med. Liksom.
Okay.
Och jag, mitt intresse för den här musiken är primärt för musiken. För att lyssna på.
Mm.
Inte för att dansa till. Liksom, utan för att sitta hemma och hålla käften och lyssna. Liksom. Och det... Så på så vis så är jag liksom en outsider till den scenen. För åker du ner till Nederländerna så känner alla varandra. Och det är jättemycket drama och så liksom. Så på så sätt är jag en outsider.
Vilken typ av drama måste jag fråga eftersom jag gillar sånt?
Ja, men alltså, när en scen är så pass gammal och det är så pass mycket pengar involverat så har alla blåst varandra och alla är sura över någonting som hände för 25 år sedan. Och sådär. Så, ja.
Men det är... Det känns ändå som att det satsas på dig där. Eller det kanske alltid har varit. Eller är det liksom, går det i riktningen mot fler spelningar för dig där till exempel?
Ja, absolut. Sen jag signade med Prospect och med deras agentur så då har vi fått massa nya spelningar som jag aldrig skulle fått annars.
Just det.
Så det är ju superkul.
Kommer du vara en del då i dramagänget snart?
Ja, kanske om någon blåser mig.
Ja, jo, det... Skulle hända.
Har det inte hänt än så kommer det väl hända.
Alltså. Har det blivit blåst? Alltså?
No.
Finns det olika nivåer på det där?
Ja, exakt. Jag har blivit blåst av någon promoter som typ betalade hälften och bara, men jag skickar resten av pengarna typ nästa vecka och sen så fick man ju inga pengar såklart.
Okej.
Okay. Det har hänt någon gång, men det är annars nej. Alltså man har ju signat på avtal som man skrev på för 20 år sedan som man aldrig hade skrivit på idag till exempel. Men det har väl typ alla artister eller producenter gjort någon gång i sin karriär.
Men då har du ju skrivit på det också. Vad härmed du? Så blir jag blåst, så har du skrivit på det.
Vad menar du?
Jag fattar. Att du har skrivit på avtalet ändå.
Ja. För att man inte har fattat. Man är bara så här, som alla unga och peppade producenter. Man bara, det är klart jag vill släppa på min favoritlabel typ. Eller min favorit DJs label. Det är klart, man bara skickar låten och sen så fattar man ju inte all... liksom formalia, eller man fattar ju inte alla liksom legala termer, man skriver bara på och sen typ nu, om man skulle se det avtalet nu, bara vad i helvete. Men det där är ju klassiskt, alltså det där är ju typ, det där gör ju alla liksom.
Men det här med att inte liksom, så du kommer inte heller från liksom clubber hållet in i det här?
Nej, jag har alltid varit en lyssnare.
Okej.
Så.
Okej. Och hur började det, hur kom du in på att lyssna på det?
Alltså, jag har alltid älskat elektronisk musik. Ända sedan jag var pytteliten. Först jag gillade var Erasure. Och sen så... en riktigt långa historien. Så någonstans i mellanstadiet, då var det poppis med liksom... Då, jag vet inte, vad kallar det så här? Club music, typ såhär ATB och sånt som var såhär inte riktigt trance, inte
Dream dance brukar man
säga. Ja, men precis. Eller Eurodance eller sådär, skoter och sånt. Men det, då kom den här tyska akten 666.
Oh, ja.
Alarma!
Exakt. Och det där, då gick jag i femman eller någonting. Och det där kändes ju jättefarligt. Liksom sataniska texter och sådär. Och att den här musiken kunde vara mörk. För jag har, förutom att jag alltid har älskat elektronisk musik, så har jag också alltid varit otroligt fascinerad och fixerad vid liksom skräck och det makabra och liksom sånt. Också sen jag var liten. Och det här var såhär, aha, men här är några som förenar det makabra och det liksom förbjudna och mörka med med liksom den här elektroniska musiken. Det var ju något helt annat än så här Sush som gjorde så här Color of the World eller något sånt där.
Men det var ändå samma era liksom.
Ja, ja, men det är samma era. Och det är så här, aha, men det här kan vara liksom farligt och det kan finnas liksom en så här mystisk, mörk liksom atmosfär i den här musiken.
Men hur mörkt var 666 egentligen? Förhållande relativt sett kanske.
Men alltså jämfört med Sash så var det ju mörkt.
Jämfört med Sash så var det ju, jag vet inte om man kan säga att det är mörkt. Alltså vissa låt, jag tycker jag fortfarande, den plattan Paradox som de gjorde då, 97, så här, den är jävligt bra. Den är sjukt snygg proddad. Den är så otroligt sample-baserad och det är så otroligt mycket så här mikrosamplingar, så här Zero G-loopar och grejer. Så det och väldigt mycket organiska samplingar, så det låter väldigt groovy. Alltså, för det är väldigt mycket så här tamburinloopar och sånt. Och vissa av låtarna är rätt mörka alltså, på den plattan. Mm. Kanske inte Alarma och Paradox och så, men den här Diablo, den är rätt.
Shit, vad jag flyger tillbaka till
högstadiet. Jag känns att vi måste lyssna på albumet.
Jo, alltså, nu har jag inte hört de här låtarna på sen typ då, men jag bara hör typ de här Alarma och de här låtarna i mitt huvud så bara ja, men shit vad de är ju sjukt välproddade.
De är ju.
Om man, alltså, lyssnar på, om man skulle vilja sätta på den och lyssna på den nu så är det så här, okej.
Okay, otroligt mycket detaljer i
men vem proddade det då?
Jag gissar att det är två tyska producenter som har gjort, skapat det där.
Ja, jag kommer inte ihåg, Thomas någonting och nej, okay.
Det är säkert någon så här techno.
Stencil,
nej, men det är typ alltså typ det är ju någon liksom så här, förmodligen någon skitstor techno-DJ som har suttit och gjort dem där. Brukar det vara så?
Det var inte snubben i musikvideon i alla fall som pratade musik.
Nej, men det där är ju som Alice DJ liksom. Eller Venga Boys till exempel.
Alice DJ, det var DJ Jürgen.
Ja, och de här Pronto och Kalmani.
Ja, men det var väl, det är ju två holländska så här, demonproducenter typ som gjorde både Venga Boys, Alice DJ, alla de här. Det är samma liksom producentgäng.
Men
nu hamnade vi där.
Tillbaks
till dansmusikpodden.
Nu ska vi prata om mig.
Ja, visst. Ta stafettpinnen.
Var var vi någonstans? När jag gick i femman.
Ja.
Och någonstans därefter, kanske då i sexan, kring 2000, så upptäckte jag då hardcore via nätet. Snubblade på något sätt över liksom Gabber. Och det var så här, vad i helvete är det här? Det här låter ju farligt på riktigt. Aldrig någonsin hört någonting liknande. Och var fast på en gång. För att det här var, ja men just det där, och sidospår, men det kan jag verkligen sakna, att på den tiden så kunde man fortfarande, på den tiden, det kanske man fortfarande kan om man letar, men att hitta någonting som så här, det här är ljud jag aldrig någonsin har hört tidigare, det här är någonting helt annorlunda än någonting jag har hört någonsin tidigare så. Och hardcore var så för mig, och det var liksom, kärlek på en gång, just för att kunna förena det där mörkret med något så jävla hårt liksom.
Just det. Men upplever du att du delar det med många andra inom scenen, alltså just fascination för mörkret? Det är en del av liksom, som jag upplever, imagen utifrån.
Ja.
Men är det också liksom en generell sanning?
Det skulle jag inte säga. Jag skulle säga att om man bara supergrovt drar det, så den allmänna andan inom hardcore-scenen är mycket mer glimten i ögat. Och att det kanske är hårt och rått, men det är också man är väldigt liksom, man har distans till det och man kan skämta om det, och det är ofta ganska så här skämtsamt liksom. Men jag tycker inte man ska skämta.
Nej.
Jag gillar när det är allvarligt liksom. För parallellt med intresse för elektronisk musik så har jag då också så här skräckkultur, skräcklitteratur, film och sådär, men också black metal. Alltså black metal är min andra tredje stora kärlek. Och i black metal skämtar man inte.
Just det.
Black metal är på allvar, det är på riktigt. Och jag gillar att det kan vara det, att, så här, att man vågar inte vara ironisk liksom.
Just det.
Men hardcore i allmänhet är ganska ironiskt skulle jag säga.
Men okej, okay. Är det en uppdelning där också då mellan de som är mer true och de här
liksom, inte en elitism på det sättet, det är det inte.
Nej.
Nej, det är det inte.
Nej, precis. Ja, spännande.
Mycket spännande.
Men dina låtsläpp då, knuten till prospect, men inte exklusiv.
Nej,
det så
nej.
Det? Exakt. Och jag kikar, ja men precis, CatScan är väl någon sån stort namn, va, som du också har samarbetat med.
Ja, har gjort ett par låtar tillsammans med.
Just det.
Som har blivit jäkligt stort gensvar. Det har varit jättekul.
Just det. Och det är på prospect.
Mm.
Om Wisdom from the Waste, är det senaste liksom solo?
Nej, det var det är 4 spårs EP, varav 2 är tillsammans med CatScan. Som är då, ja men han är liksom legend inom det som kanske framförallt den subgenre inom hardcore som kallas för darkcore, är att förväxla med doomcore.
Ja. Nej, okay.
Darkcore är lite snabbare. Om doomcore håller sig kring 130 bpm så är darkcore 150. Men det är väl typ den enda skillnaden. Men vi gjorde några låtar. Så den är Wisdom from the Waste är 2 låtar med oss. Och sen så har jag ju 2 sololåtar på den EP:n också.
All right. Men det var inte senaste solo... Inte lätt att hålla koll på allting kanske. Några remixar har jag sett.
Ja, exakt. Efter det så har jag släppt en remix, ja, precis. På The Third Movement för DJ Promo.
Just det. Hur ofta släpper du? Eller finns det någon så här kutym i, liksom, i din scen att så här, man ska hålla ett visst tempo? När man eller för, jag menar, om det, är liksom, det har ju påverkat... Liksom, alltså med streaming och allting, det har ju påverkat alla. Det har ju liksom sipprat in i... Ja. I elektronisk dansmusik att säga okej, på grund av sociala medier och algoritmer så ska du liksom ha mera content och du ska släppa mycket mera frekvent och du vet alla de här grejerna för att upprätthålla alla de här grejerna. Är det någonting som har det nått liksom er än eller är det så här fuck you, vi kör våran grej fortfarande eller är det...
Jag skulle säga att det faktiskt är ganska mycket fuck you.
Ja.
Det är väldigt olika. Då det är så här, det här är inga, det är ingen, det är inga stora pengar i det här och det handlar om passion för musiken. Det är en jävligt punkig DIY-etik bakom det. I mångt och mycket, speciellt på Prospect. Men även på många av, framförallt på de andra underground-bolag som jag har samarbetat med. Och då är det så här, nej, du kan släppa solo, du kan släppa en EP och du kan släppa ett album. Det alltså, släpper du ett album, ja, då, det som händer om du släpper ett album är ju naturligtvis då att om du inte släpper någonting annat på 2 år medan du jobbar på ditt album, då faller du i algoritmglömska.
Mm.
Men det kanske du inte bryr dig om, för att du bryr dig mest om att göra det här albumet och du vet att du kommer nå dina lyssnare. Du kommer inte få några stora bokningar, men det kanske inte är det du vill heller.
Men om man, vill, försöker, om man vill det då?
Ja, alltså det är väl klart att då behöver man ju hålla någon slags jämn output, så är det ju. Visst, jag försöker hålla jämn output.
Men vad är jämn output då för dig?
Jag skulle gärna ha liksom ett släpp på kvartalet, men de senaste åren så har det blivit så att jag har haft alla mina släpp Q4. Och så är det jättemäckigt att marknadsföra det i sociala medier och släpper 2 plattor samma vecka. Nej, jag skulle inte hårda låta till ett album idag, utan jag skulle vilja hålla mer jämn takt så. Men man kan ju strössla någon EP där, fylla på med lite remixer där, något samarbete på någon annan EP, någon collab någonstans och sådär. Men försöka hyfsat mycket output. Så.
Mm. Och balansen mellan liksom prodda låtsläpp kontra DJ-ande då? Hur ser liksom den? Var lägger du mest fokus? Eller?
Ja, det är ju absolut mest i studion. Att spela är kul. Jag skulle jättegärna spela mycket mer. Jag skulle jättegärna spela mer i Sverige för att slippa resa runt. Men framförallt så är jag ju driven av att skapa musik.
Exakt. Jo, men det känns också baserat på ja, men samtalet hittills. Att vi ändå är en studio... Vad brukar du säga? Råtta?
Studio-råtta.
Jag är definitivt mer studio-råtta. Jag tycker det är skitkul att DJa. Men ja...
Just det. Och liksom hur arbetar du i studion? Eller vart har du studion? Är det liksom hemma hos dig? Eller är det
ja, jag har en studio hemma. Jobbar framförallt med hårdvara. Och så spelar in effekter kör jag mest i datorn. Mm. Men syntar kör jag hårdvara.
Men nu har jag en riktigt en studionördig fråga då, som vi brukar ställa folk ibland. Nu är jag genuint nyfiken. Vi har snackat mycket med så här folk som sysslar mycket med liksom techno eller med house eller mycket, det är mycket, mycket serum, mycket diva, mycket Valhalla reverb som har liksom, som folk har nämnt som är liksom de, men vad är liksom, vad används om vi pratar softsynter? Du har ju inte använt några softsyntar.
Ja, men det är Omnisphere väldigt mycket.
Omnisphere. Ja. Otippat ändå.
Ja, men om tänker på hur mycket jag tjatar om atmosfär.
Och det är sant i och för sig. Men vilka är dina go-to då? Är det Omnisphere? Är det bara den eller har du något annat också?
Om vi snackar mjukvara?
Ja, mjukvara.
Vi kan snacka hårdvara sen också.
På mjukvarusidan är det nog typ bara Omnisphere jag använder. Mm. Om jag använder mjukvara så är Omnisphere. Kanske kontakt för så här sampler, bibliotek och sånt. Och jag har faktiskt varit sugen på, jag har inte gjort det, men jag har varit sugen på att köpa typ Korgs M1 plugin. Eller vilket som helst, Roland har ju också på i deras cloud. Jag tror att de har så här JV1080, 1010.
De har det mesta.
Ja, för just de här liksom digitala 90-tals romplersarna, där ser jag att så här, det finns inte så stor poäng att ha dem i original fysisk form. De tar bara upp en massa plats. De låter likadant genom en dator. För att det är ju bara liksom, digitala små vågformer. Sen så kan man hävda att det är DA-omvandling, bla bla bla. Men alltså i princip, så här, för jag gillar så här, det här Rompler-soundet, mysiga pads och sånt. Så det har jag har tänkt på att köpa någon sån i mjukvaruform. Men ja, annars är det mest hårdvara.
Vad är Rompler?
Alla vet inte vad en Rompler är.
Nej, jag har ju den, det är min uppgift att fånga upp såna
grejer. Jag har fan inte heller riktigt koll.
Något som är halvt sampler, låter det som.
Jag kommer inte ihåg vad Rompler står
rom
för.
Rom är så här minne,
ja,
kanske?
Ja, rom står för någonting, kanske någonting minnesrelaterat.
CD-rom,
måste vi googla.
Ja, men alltså det är ju att i slutet av 80-talet och på 90-talet så kom det massa syntar som är, man pratar om ljudmoduler kanske, vars funktion inte var att du själv skulle sitta och ratta och skruva din egen ljuddesign, utan att du har i boxen bara massor av jäkligt snygga, färdiga ljud.
Är du med nu? Förlåt att jag avbryter dig. A rompler is an electronic musical instrument that plays prefabricated sound based on audio samples.
Precis.
Rom stod väl för så här, read only memory i liksom, om det nu är skitsamma.
Ja, precis. Ja, men och det jag menar, det är liksom, det är därför det så här funkar bra som en mjukvara också. Just du behöver inte ha den fysiska lådan.
För den var, den var stor.
Ja, vissa var ju stora. Mm. Sen blev de väl mindre. Men ja.
All right. Men hårdvara då? Syntar.
Ja. Ska jag rabbla allt?
Men vilka är dina tre go-to då?
Mina tre go-to är Roland Alpha Juno. Det är liksom den främsta hardcore-synten så. För att få till de här riktigt feta hoverljuden och elaka lead-ljud och sådär. Den är helt oslagbar för att få 2 sekunder få riktigt elaka ljud. Och den låter så jäkla köttigt och biologiskt när man jobbar. För det som i grunden så är det ungefär samma ljudmotor, om man säger, som de andra Roland Juno-syntarna. Men det som är skillnaden med, som jag tycker, när man jobbar ljuddesignmässigt. Roland har alltså ett par legendariska 80-talssyntar som heter Juno. De är väldigt populära därför att de är väldigt lätta att jobba med. Och de är framförallt legendariska för sitt mysiga chorus, sin mysiga chorus-effekt. Alpha Juno var liksom den sista Juno-synten på 80-talet. Tror jag. Ja. Och den låter ganska likt, men de andra hyfsat. Men det som är unikt med den är att du kan, koruset är liksom steglöst. Istället för att det bara är en knapp som du sätter på eller stänger av, så är det liksom en regel. Så du kan driva koruset mycket mer snedstämt än vad du kan med de andra. Vilket gör att den kan låta väldigt mycket skevare. Och sen så har du också ett enda ADSR-envelope. Men det har fler punkter än bara ADSR, utan du har liksom såna mellansteg, som det kanske ni känner igen på vissa syntar, att det är mer än bara ADSR. Ja, så det kan gå upp och ner, upp och ner, upp och ner. Och du kan styra pitchen till det envelopet också. Så att du har liksom filtersvep, för du har bara ett envelope. Så du kan inte styra pitchen med ett envelope och filtret med ett annat envelope. Utan pitchen och allting går igenom samma envelope. Och då när du har det här jättefläskiga koruset och du börjar latcha med pitch-envelopet. Eller, ja precis, du bestämmer pitchen med envelopet. Så får du så himla så här skeva. Ja, men det låter som att det är ett djur som skapar de här ljuden. För det låter inte bara du, utan det låter typ.
Fint beskrivet.
Ja, tack. Ja.
Men det är också, men du beskrev det som att det också är alltså en grej som uppskattas av många inom den scenen.
Ja, ja, ja visst. Det är liksom det är hardcore synt.
Okay. Ja, men det var lite det jag var liksom ute efter. Vilken är liksom, vilken oh, ja. Maskin definierar oh, ja. Absolut, den här liksom, genren? Liksom.
Absolut.
Fett.
Och sen så den nästa maskin som liksom kanske definierar genren, det är Virus. Access Virus. Så den jobbar jag mycket med också, som är otroligt. Den är också så här fläskig och kan låta riktigt elakt. Så. Och
också sen, väldigt populär bland transfolket på 2000-talet.
Ja, absolut, början på 2000-talet. Absolut. För den kan låta så jävla fett och larger than life. Så. Och sen så för att dista kicken, för det är ju en distad kick som är liksom kärnan i all hardcore. Då kör jag det genom en Mackie-mixer. Så att jag har ingen riktig TR-909 utan jag har en Behringer RD9-klonen. Mm-hmm. Och så kör jag den genom en Mackie-mixer som är överstyr så in i helvete. Och det är då du får den här feta, våldsamma hardcore-kicken. Liksom.
Spelar ingen roll om du har en Behringer-klon om du ändå ska köra igenom.
Nej, jag är beredd att argumentera för att det inte spelar någon roll.
Men du vill ändå dista den liksom hårdvarudista?
Analogt, ja, absolut. Mm.
Det är skillnad då, till skillnad från...
Ja, det är svårt. Jo, men han jobbar ju med ljuddesign.
Mm. Ja, jo, men alltså för att få just den... För, alltså, skulle du ha inte en Mackie-mixer så skulle du inte få exakt samma... Du skulle inte få rätt sorts dist.
Okej.
Okay. Men får jag vara djävulens advokat här nu då? Kan man inte nu med dagens... Kan man inte bara liksom ladda ner ett sample pack någonstans där du någon har gjort det där typ så här, du vet, 500 gånger och bara spelat in det i ett pack och bara här, varsågod. Så slipper du göra det.
Nej, för att det är en stolthetsgrej. Det är nästan så här, kicken är... Alltså, gör du liksom annan elektronisk soundmusik, då tar du någon kick som funkar i låten och sen så lägger du fokus på, jag bara fan man nu lägger fokus på när man gör house. Medans liksom hardcore, du sitter liksom 50% av att prodda en tid, eller 50% av tiden att prodda en låt är att skapa en unik kick för den låten.
Jag fattar.
Och du skulle aldrig ha samma kick på två låtar. Alltså kicken är att skapa en unik kick för varje låt.
Okay. Det är så jävla intressant. Ja. Det är sjukt spännande. Jag gillar det att man så här, jag fattar ju att det är som du sa, det är ju 50% av genren att kicken är liksom, den måste vara unik. Men det är alltså det här är skitintressant.
Det känns mer som att det är men precis en kick. Ja, men i andra scener kan ju kicken vara det jag känner igen av en producent.
Mm.
Där kan det verkligen vara, upplever jag, eller en hi-hat, alltså olika.
Ja, med många
signum, liksom.
Ja, exakt, många producenter har ju sina signum.
Vilken producent har en just dens hi-hat?
Alltså man kan ju höra om det är en så här, jag kan inte kanske identifiera exakt, men jag kan höra Ferry Corsten, brukar jag höra att det är Ferry Corsten. Paul van Dyk brukar jag höra att det är Paul van Dyk.
På hi-haten?
Nej, kanske på kicken då, på Paul van Dyk. Är det så konstigt? Jag är ju inte producenten här. Men det är ju inte så konstigt att ha en signatur hi-hat, eller?
Ja,
eller en sample som du ofta använder.
Jag tror att just hi-hat är nog svår att spotta. Det kanske var inte det bästa exemplet.
Det är nog det minst fetischiserade.
Men en kick kanske, men det också beror på, det där kan man ju, alltså om man är liksom inlyssnad, om man har några favoritartister eller producenter, då hör man ju typ direkt att det är dem. Liksom.
Jag kan nog hitta en hi-hat igenkänning.
Ja, men vi kan göra ett avsnitt om det, när Mats spottar hi-hat.
Ja, exakt. Exakt. Ja, men jag står tryggt i det ändå.
Nej, men det är bara fett om du liksom, om det är det som är det du känner igen någonting.
Ja, men jag älskar också hi-hats.
Ja.
Alltså det, jag älskar höga hattar.
Hi-hat låter jävligt fett genom Mac, överstyrd i en Mackie också, så.
Det tror jag.
Riktigt fläskigt.
Det tror jag. Men om man kan ju se dig in action i studion på YouTube.
Ja.
Till exempel.
Ja.
För det gör väl en liksom YouTube-serie.
Ja,
med
väldigt, väldigt sporadiskt. Men ja, precis. Det återskapar gamla hardcore-låtar.
Just det. Det gör du på gehör eller liksom vet du faktamässigt att den här synten används till det här eller är det sånt liksom?
Ja, alltså det jag gör är att jag har gjort ett par och det är att jag har tagit någon gammal hardcore-låt som är populär typ eller folk har gjort så här, skickat requests typ och sen så plockar jag isär den och återskapar den från grunden och jag har lyckats göra det hittills jävligt likt originalen.
Mm.
Och det gör jag väl på gehör. Dels hör jag så här, ja, men hur, vad är det för synt och hur är den programmerad? Men också att jag, så här, okej, den här gjordes av den här personen under den här liksom, tidsepoken. Tidigt 90-tal eller sent 90-tal. Det är sannolikt att personen använde några av de här syntarna, några av de här samplepacksen som var populära då eller så. Och sen så är det lite så här liksom detektivarbete.
Mm.
Och eftersom jag har mycket hårdvara som är liksom typisk hardcore-hårdvara så är det lätt för mig då, relativt lätt för mig att på de grejerna jag har återskapa annan hardcore. Medans återskapa dubstep, det har jag fan ingen aning om hur man gör. Så, för, så.
All right. Ja, men det är ändå en spännande insyn i studion. Komplett med dödskallar och grejer.
Ja, självklart.
Ja.
Men man ska söka på YouTube, vad heter det? Recreating the Classics.
Vi kommer länka i våra show.
Ja, vi länkar till allt. Ja.
Exakt, men är det tidsödande att då, det låter så?
Ja, så in i helvete. Ja. Inte så mycket att återskapa låtarna. Alltså, det är den roliga biten.
Okay.
Att sitta och skruva och återskapa syntarna och så här kicken och sådär. Leta samplingar och så. Men sen att göra de här videorna, det är okay, det tar så jävla lång tid.
Det är content creation.
Ja, precis. Så jag har faktiskt gjort flera nya som är typ helt klara.
Ja.
Men jag har bara inte orkat göra video av det.
Nej, så. Du tycker inte det är så... Det är inte där du drivs av...
Jag,
liksom...
jag la ribban i de här videorna lite för högt.
Ja, okay.
Jag gjorde det mer och mer... Jag gjorde videorna mer och mer liksom ansträngda med liksom grafik och allt möjligt. Och nu har jag satt ribban för mig själv så högt.
Ah, okay.
Så nu saknar jag de första jag gjorde då jag bara filmade med mobilen och bara, så här gör man.
Just det. Ja, det är
du
fan...
kan ju hitta någon mellanläge.
Ja, jag antar att jag får göra det på något sätt.
Just. Det är alltid jobbigt sänka sig någon nivå.
Ja, det vill man ju inte heller, såklart.
Nej, exakt. Det är därför vi alltid håller ribban lågt.
Ja, verkligen.
Exakt. I början så pratade vi ibland om att filma den här podden. Men det kändes direkt som att det skulle bli alldeles för mycket jobb.
Aj, för fan.
Men då måste du tänka på hur det ser ut.
Ja, det är det, exakt.
Vi hann inte ens komma så långt. Det är mer liksom så här, hur ska vi lösa den tekniska biten? Och bara det gav mig huvudvärk, så vi skippade det.
Ja, exakt.
Nej.
Då hade du behövt byxor på dig, Jösse.
Ja, just det.
Det är jag är fan mest påklädd där.
Ja, det är sant.
Jag är mest påklädd. Ja,
okay. Skitsamma.
Nej, du är mest påklädd. Ja, men fan vad kul. Det har varit... Eller det är superintressant att höra på allt det här, tycker jag.
Det har varit jävligt lärorikt, har det varit.
Ja,
exakt.
Kul att djupdyka i något man inte har något koll på. Och vi har ju fått bra... Nej, det har varit jävligt lärorikt,
exakt.
Har det varit.
Jag tänkte först fråga om det är liksom något du känner som du vill förmedla som vi inte har varit inne på. Ja.
Har vi skött oss liksom? Har vi gått igen, täckt the basics?
Ja. Jag sitter och funderar fortfarande, glömde jag nämna någon som jag skulle
just
nämna?
Det. Men det gör man alltid. Ja,
men då får du bara disclaima för det, för att du är människa.
Ja.
Tänker jag. Men då i så fall vill jag så här, vad händer framåt liksom? Låtsläpp, gig?
Ja, men jag har ganska mycket på hög nu. Jobbar på, alla låtar är klara och vi håller på nu och fixar ett superspännande släpp på Prospect. Som kommer vara, jag orkar inte släppa på vinyl. Sista släppen har varit på vinyl, men det, man får aldrig tillbaka pengarna och det tar jättelång tid och så här, vi orkar inte hålla på med vinyl. Men vi vet att folk kommer bli sura om vi inte släpper på vinyl. Men då kan vi släppa på något riktigt fläskigt fysiskt format ändå. Och på ett sätt som jag lovar att ingen någonsin har gjort i hardcore-scenen tidigare.
Mm.
Men jag vågar inte säga så mycket mer än så. Men den jobbar vi på. Och sen så har jag ett par remixer och samarbeten på gång. Saker som är klara. Och sen så kommer jag också... för jag har också gjort massa mer så här EBM-inspirerad musik. Och om man kollar upp mig på YouTube... Eller nej, inte på YouTube, på Spotify. Mm. Så några av de så här mest topplyssnade låtarna jag har är betydligt mer body-synt-aktiga än hardcore. Och det är för att jag tycker jättemycket om att göra sån musik. Men och under en period så var det så här, ja, men jag gör vad fan jag känner för som Starving Insect. Men nu de sista åren har jag fått sånt flyt i liksom den här industrial hardcore-kulturen, eller den hårdare teknokulturen, att det skulle bara bli förvirrande om jag släpper liksom synter och body med det namnet nu. Så nu såhär, ah fan, jag måste ha ett annat alias för det här. Right. Så det är ett nytt alias på gång också, och det kommer bli lite såhär syntiga släpp då, helt enkelt.
Ja. Det är bra att dela upp. Jag har den här konflikten hela tiden, ja, varje dag med mig själv.
Men då är det såhär, då är det för att börja på noll i sociala medier liksom.
Men, ja, det är ju det som är det svåra idag. För jag tacklas med, just nu innan vi, eller vi snackade innan vi började spela in, jag har tacklat med, alltså jag kan inte prata längre. Jag håller på liksom med exakt samma konflikt i mitt huvud. För jag har gjort så ofantligt mycket musik de senaste månaderna. Och väldigt mycket olika typer av musik. Så att jag vet inte, eller nu börjar allting landa. Men det, så det är svårt att så här...
För det känns det som att du kan vara säker på en sak dag ett. Och sen motsatsen dag två. Och så.
Absolut. Mm. Det är väldigt många vändor fram och tillbaka. Jag har inte riktigt... Jag tror att jag börjar landa, men det är inte helt klart.
Nej, jag fattar. Ja, fan vad spännande. Alexander. Just det. Och gigmässigt. Defcon 1 var vi inne på.
Defcon 1. Innan dess är det en annan jättefestival som heter Harmony of Hardcore. Som är... Och sen så får vi se vad som händer mot slutet av sommaren och till hösten. Mm. Det är mycket på gång, men ingenting som är någonting jag kan säga. Sådär. Och sen får vi, om det är någon som lyssnar, jag spelar jättegärna i Sverige och Stockholm. Det skulle jag tycka är jätteroligt.
Då skickar vi ut det.
Ja.
Ja, jag tror att det är många som är nyfikna.
Då ska jag bara säga, om någon hör liksom hörde slickande ljud och sådär. Så det är inte, vi har inte presenterat hunden Ture.
Den fjärde gästen i studion.
Ja, exakt.
Jättefin hund.
Exakt, han har vaknat till nu.
Ja.
Han chillade.
Sprattlar.
Men visa att Instagram är din liksom main, eller har du någon, vart vill du ha folk? Vi kommer länka till. Vi kommer tagga dig på Instagram, men är det där?
Ja, Instagram eller Facebook.
Ja. Du känns inte som en TikTok kille liksom.
Nej. Det tåget har gått.
Jag tog bort alla våra inlägg från TikTok, men kontot är kvar.
Ja, okej. Då hade du inte behövt ta bort dem.
Nej, men då, för nu känns det som att jag slutat podda om man går in där och ser senaste klippet är från 18 veckor sedan.
Skitsamma. Du, är jättekul att vi fick komma till din studio och spela in här. Det var liksom kul för oss att göra något annat.
Exakt. Ja, jag ska hemma lyssna på Doomcore och Raw Style och de här svenska namnen du nämnde.
Ja.
Och på dig.
Ja, kul.
Ja. Superkul.
Tack för att jag fick komma med.
Ja, tack som fan.
Jättekul. Vi ses och hörs nästa gång.
Ja. Hej, hej.
Hej, okej. Hej.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.